I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
...297 landskamper gjorde Gunilla Andersson för Damkronorna, trea genom tiderna i svensk ishockey. Gunilla var bland annat med i det svenska OS-silversuccélaget i Turin 2006 och är såklart medlem i svensk ishockeys Hall of Fame. 297 landskamper har också kanadensiska fotbollsspelaren Christine Sinclair gjort, vilket gör henne till den nu aktiva spelaren i världen med flest landskamper. Och när de kanadensiska fotbollsdamerna spelar OS i sommar så kan hon passera det magiska 300-strecket. The Canaries, kanariefåglarna Norwich City, har till nästa säsong avancerat till Premier League-fotbollen. Sveriges kanariefåglar, de gulvita IFK Malmö, har spelat 297 allsvenska matcher, men senast var för snart 60 år sedan. Och just nu huserar IFK Malmö i Division 1 södra. 297 raka startade matcher är rekordet för en spelare i den amerikanska fotbollsligan NFL och innehas av Brett Favre, quarterbacken som blev en legendar i Green Bay Packers med en mängd NFL-rekord. I vårt förra avsnitt, ja, då gästades vi av Andreas Almgren som är innehavare av det svenska juniorrekordet på 800 meter. Rekordet på seniorsidan har nu Andreas Kramer, men under nästan 30 års tid så hette rekordmannen Åke Svensson från IFK Kristinehamn. Svensson blev stor grabb nummer 297 inom svensk friidrott. 297 minuter lång, eller nästan 5 timmar. Tidernas längsta Wimbledon-final i tennis. Den spelades så sent som 2019 när Novak Djokovic vann en sanslöst spännande femsetare mot Roger Federer. Orkar ni med en 297 minuter lång podd? Nej, tänkte väl det. Vi kör ju sådär en timme som vanligt. Här är Sporthuset avsnitt 297. Stämmer att du hoppade av tåget i panik för att ta en taxi, Irma, för att kunna vara med i den här inspelningen?
Ja, i Lund.
Det är sporthuset-feeling det, eller?
Ja, jag hade ju inte sändningen oavsett, men det här missar jag fan inte.
Vad hände med... Vi sitter ju i Malmö på hotell Scandic Sankt Jörgen. Och du fick strul med tåget. Vi ska jobba på MFF Kalmar. Och vad hände med tåget?
Vi vet inte riktigt. Den enda informationen vi fick var... Polisen har beslutat att tåget ska stoppas. Vi vet inte när vi åker igen. Ja. Det kändes lite läskigt. Men ja.
Sista veckan med Allsvenskan innan det blir EM-uppehåll ju.
Ja.
Kan vi göra så att vi sammanfattar den allsvenska våren här idag. Dessutom ska vi prata om era främsta fotbollsupplevelser. Alltså ni lyssnare, vi har plockat fram vinnarna i den här omröstningen som jag gjort tillsammans med Hantverksdata. Det är Irma Helin och Jens Fjällström som är här tillsammans med undertecknad. Och men ska vi börja på EM-spåret?
Och på tal om det så har vi fått ett mejl till Sporthuset. Vad är det för adress, Tommy?
Det är sporthusetpodcast.se. Hemsidan, går in där och sen kontaktformulär.
Suveränt. Och det har Steffo Pettersson i Norrköping gjort. Han skriver: hej härliga Sporthuset, en spontan kommentar på beskedet om att Zlatan missar EM. Tommy fick rätt, för visst var det väl så? Hade du inte i din spåkula Jag vill minnas rätt när du snackade om Zlatans betydelse för EM-laget och när den diskussionen gick som intensivast så sa du att Zlatan kommer inte spela på grund av skada. Var det så?
Ja, men det var ju precis då man var glädjedödare då. Det var precis då beskedet kom och de hade ju rökt fredspipa med Jan Andersson och allt var i ordning för det här. Och då, det var avsnitt 288, det var lite chansning såklart, men rent logiskt om man tänker efter... Vi döpte till och med avsnittet till Jag tror Zlatan missar EM.
Men det var jag tror väldigt mycket att det var du som döpte det. Och du måste ju ha haft någon stark känsla inombords. Att, vad baserade du den på?
Men det var inte så många som hängde på det då.
Nej.
Det var nästan ingen som...
Det var väl ingen som ville tro
det. Det var ju glädjedödare på högsta nivå. Så det är ingen rolig grej att få rätt på. Men det är egentligen bara logiskt om man tänker, apropå till exempel friidrott och så, att har man en skadeföljetong, massa småskador och dessutom är den åldern, så är det rätt, så, och håller det tempot. Och så tänkte jag också så här, nu börjar det bli så mycket, de skulle spela Europa League, Milan, och de spelar Serie A, och så var det här med landslagen skulle peta in, och 39 år och småskador, det borde inte hålla. Så jag tycker det var mer ologiskt om man hade kunnat komma till start. Alltså att han ville mer än vad han egentligen var redo för.
Alltså det har funnits tre stycken övernaturliga spelare på yppersta nivå om man väljer att plocka in Zlatan tillsammans med Cristiano Ronaldo och Messi. Och de två senare har ju aldrig haft några riktigt tunga skador. Och hållit sig skadefria, det måste man ju säga. Det är ju inte bara en gåva, utan då är du ju genomtränad. Och det var ju det som Zlatan har varit också. Men det är klart, uppe till åren och med den där knäskadan som han drog på sig United, varit under att han tog sig tillbaka. Men kanske att det också medföljer vissa sviter. Och så här bar han ju mer eller mindre Milan på sina axlar. Vilket innebär att det var säkert så att de ville nog ha honom i spel så mycket som möjligt för att kunna greja den här Champions League-platsen, för att kunna vara med om att slåss om Scudetton hela vägen in, och att man kanske tände på gränserna för mycket.
Frågan är om karriären är över nu också.
Jag tror han vill avsluta inför publik. Ja. Han är nog beredd att göra nästan vad som helst för att få gå in på ett fullsatt San Siro och bli hyllad.
Om det är så att han får linka in i 5 minuter.
Eller allsvenskan.
Ja, precis. Det finns ju, Hammarby finns ju också som ett alternativ fortfarande. Men om vi sätter en parentes kring Zlatans fortsatta karriär, så tänker jag EM också. För hur blir det nu rent psykologiskt för Jan Anderssons landslag? För det var ju ett landslag som var väldigt väl fungerande, som lyckas bra i VM-18 utan Zlatan. Zlatan kommer in och nu då så skriver flera krönikörer att nu är det liksom pyspunka, hur blir det nu då? Men ändå så har de ju samma landslag som de hade, alltså innan. Vad säger ni?
Ja, men att det är ju trängsel på de offensiva positionerna. Det är ju inte så att det finns 2-3 luckor som behöver fyllas. Alexander Isak gör mål nummer 15 och 16 i helgen och är stekhet. Vi vet hur viktig Marcus Berg har varit för det här landslaget, för att sätta försvarsspelet, för att få sin omgivning att fungera. Och så har vi liksom Kulusevski och vi har Forsberg och en hel drös. Men Viktor Claesson vill ju vara med och slåss om det här också. Så jag tror det blir lite enklare i matchuttagningen, men att det fortfarande finns gott och bra alternativ.
Och Sveriges EM-premiär mot Spanien spelas i Sevilla den 14 juni. Det stora samtalsämnet när Jan Andersson den här veckan tog ut sin 26-mannatrupp, extra stor med anledning av coronapandemin, till Europamästerskapen var om Granen skulle komma med. 36-årig Andreas Granqvist som spelar i Helsingborg till vardags i Superettan numera och ju haft stora skadeproblem senaste åren. Men var, som alla vet, stor svensk hjälte som lagkapten i VM-laget 2018. Och han kom med, men de flesta krönikörer och experter har varit inne på att han egentligen inte platsar.
Jag hade inte heller tagit ut Granqvist, men jag hade satt honom i ledarstaben. Det hade jag gjort. Jag hade bara flyttat den där och så satt den. För jag tror att han har en viktig betydelse för den här gruppen. Jag tror att gruppen till och med mår bra av att ha honom där. Och så det är ju liksom det bra ledarskap i Granqvist. Och han har ju liksom, vad ska man kalla det, personifierat det här landslaget egentligen. Så av den anledningen, av flera anledningar, men de sidorna kan han bidra med väldigt mycket från sidan också. Så vi behöver honom inte i truppen, men vi kör honom.
Det är en jättebra lösning, för jag vill också att han ska vara på plats.
Sporthuset 297.
Och mer EM-snack kommer i de kommande avsnitten av Sporthuset när vi närmar oss det som komma skall i den här turneringen.
Men Tommy, bara, jag tänkte på det just nu när Zlatan inte eventuellt ska vara med. Kan inte jag få prata om mitt bästa fotbollsminne som jag har tagit del av?
Apropå den här upplevelseomröstningen. Mm. För alla vi andra har ju nästan...
Det finns några sådana. Ja. Då börjar man söka i minnet efter vad kan det vara för någonting som Irma har...
Vi kan väl ta en recap på vad vi har haft. Lasse Granqvist hade VM 94, Miro Salar, Ralf Edströms volleyträff 74 och sen Jens, du hade, vad var det?
2004 va?
Just det.
2004 Porto.
Klacken.
Klacken.
Var på klacken. Jag hade ju hela VM 82.
Alltså det är så sjukt. Ja.
Klackarnas VM.
Oh, hade du det? Ja, det.
Och nu Irma
då? Och när jag kollat om den här matchen, då var det faktiskt Jens som var expert under den här matchen.
Det stämmer.
Men jag fick ta del av den på plats också. 14 november 2012. Friends Arena ska invigas. Får inte med mig någon att gå. Det missar jag inte. Jag går ensam. Går till Friends. Mycket har snackats om innan. Zlatan, han fungerar inte mot engelska lag. Han är inte tillräckligt bra i Premier League. Han har aldrig klarat sig i Premier League. Engelska lag. Nej, det kommer han aldrig lyckas mot. 1-0 genom en tåpaj i typ 300 km i timmen. Ingen vinkel, han har ingen anstalt. Han bara stänker upp den i krysset.
In mot Zlatan! Och Zlatan i mål! Zlatan i mål! Han gör 1-0 för Sverige i en flygande kontring i den 19:e minuten. Och då har vi fått se Friends Arenas första mål genom alla tider. Och såklart är det Zlatan.
Yes! Det var Zlatan som fick göra det första målet. Jag vill ju bara det i hela min kropp att Zlatan ska... Det är svar på tal på alla som någonsin har tvivlat på den här människan. För oavsett vad han har sagt i media under mina år och så, Zlatan har varit min största idol så jag var liten. Alltså det finns ingen fotbollsspelare att sätta upp till så mycket. Andra målet, för det tar inte slut där. Anders Svensson, perfekt djupledsboll till Zlatan. Tar emot den på bröstet. Volley. Jättevackert också.
Bra, det är bra. Här kommer Zlatan, tar ner bollen och går. Vilken passning från Anders Svensson och vilket mål av Zlatan Ibrahimovic. 2-2, 77 minuten.
Anders Svensson, ögonkontakten med Zlatan Ibrahimovic.
Vilken saga. Vad sker? Zlatan har gjort två mål på Friends Arena. Men det var inte slut. 3-0. Frispark. Och det är långt ifrån. Man gör inte mål från det här avståndet.
Det blir till att akta sig nu i muren. Bollen går i mål! Zlatan Ibrahimovic gör 3-2 i den värsta frispark jag har sett det här året i alla fall. Det är inte klokt. Han gör hattrick. Sverige har vänt. Sverige leder med 3-2 mot England i den 84 minuten. Och kung Zlatan saknar bara en sak nu och det är en krona på huvudet.
Och jag för mig att Joe Hart får lite skymning av några försvarare.
Kan det vara så?
Så bollen går in. Zlatan har gjort 3 mål på Friends Arena.
Det är ju kraftigt det skottet alltså.
Men det är helt otroligt. Och du vet, han är i extas. Hela läktaren står och skriker. Jag står där själv i havet och bara, tur att jag gick, tur att jag gick. Har gjort 3 mål.
Det bästa till sist.
Det absolut bästa till sist. Så i riktig Zlatan-anda. Vi alla vet vad som hände. Han gör en bicicleta. Från hur många meter är det?
35.
Det är det sjukaste fotbollsminnet jag har tagit del av. Och jag tror aldrig någonsin. Jag kommer följa fotboll till jag är 110 år gammal om jag lever så långt. Jag kommer aldrig se en match om det här.
Ibrahimovic kan göra 4 mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Joe Hart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han gör cirkuskonster som är överjordiska.
Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen.
Nej, det är helt underbart alltså. Det är ju Det är ju det mest spektakulära mål som man har varit med och kommenterat.
Du garvar ju när jag ser den efter. Du bara skrattar. Du
det gör slår det redan din på klack där ändå. Ja, eller även om den också är spektakulär.
Den är spektakulär och det är ju i tävlingssammanhang, EM, i ett läge som var oerhört viktigt. Och här är ju ändå en träningsmatch. Men som prestation är det ju helt enastående. Alltså, vi har ju pratat om det här målet vid tidigare tillfällen. För titta på de här engelska mittbackarna. Mm. Som ju, det tar lång tid.
Jag beklagar, men jag kan inte svara på det.
Oj, då råkar jag stå på
Siri.
Hon beklagar.
Siri tycker inte alls om det. När fattar de engelska mittbackarna vad som är på väg att ske? Och det dröjer lång tid innan de gör det. Och Zlatan har ju redan börjat få det här som en bild i sin hjärna. När Johart kommer ut och inte riktigt får träff på den här, så den åker i en båge. Redan där förstår man ju att han tänker, ja, kanske ändå. Jag ger ett försök. Mm. Och mittbackarna där, ingen aning. Och sen ska han springa i kapp med den här bollen. Älskar sådana där grejer när målvakter hamnar för långt ut och ska försöka hinna in. Mittbackar ska försöka hinna upp en boll. Men prestationen, och efter tillslaget när han har träffat bollen, så vänder han sig i luften och tittar efter bollen. Mm. Alltså det är ju nästan till fysiologiskt omöjligt utan att slå ihjäl sig.
Här kommer Hart ut för att nicka undan bollen mot Ibrahimovic, som går in och vinner och försöker med en cykelspark. Han gör en volleybicykleta, ett cirkusnummer och ett artisteri som är fullständigt obegripligt. Det är fullständigt obegripligt. Han gör ett mål för 4-2 Sverige, sitt fjärde mål i matchen, som är den här arenans häftigaste mål. Ja, såklart idag, men för många år framöver. Vilket mål!
Men det är också ganska talande. Tänk att ni två som har levt era respektive liv helt inne i fotbollen, som främsta fotbollsupplevelse, båda två tar ett Zlatan-mål. Mm. Även om du kanske hade hela upplevelsen då på plats. Det var inte bara själva målet.
Nej.
Men att det är Zlatan då. Så om vi då tänker oss att han nu ändå kanske har gjort sitt i landslaget. Vi får ju se då. Vi hade ju det här Au revoir Zlatan avsnitt 46 när vi var på plats i Nice.
Ja. Men är det inte den här grejen att alltså fotboll kan ju vara så vackert i teknisk briljans och artisteri. Det är ju det mest attraktiva med en fotbollsspel. Om man får ha de egenskaperna. Och han har haft dem på yttersta världsnivå. Vi har ju sagt att vi skulle kunna ta Ronaldinho möjligtvis. Han har gjort otroliga mål. Messi såklart har gjort otroliga mål. Men låt varje spelare på toppnivå ta sina 10 snyggaste mål, de 10 mest spektakulära målen, och sätta ihop dem. Och jag vet inte fan om det är någon som slår Zlatan.
Nej.
Och det tycker jag är liksom
Och han är vår. Han
är vår, ja, men det är sant. Det är fint.
Veckans surr.
Om en stund så ska vi berätta hur det har gått i den här omröstningen. Det är nog med att vi har fått in ett par hundra motiveringar från våra lyssnare när det gäller främsta fotbollsupplevelser. Jag fick hela raddan av producent Martin Söderberg idag. Det är mäktigt alltså när folk skriver långa essäer om det häftigaste de har varit med. Vi ska berätta om en stund hur det där har slutat. Siri, vilken är din främsta fotbollsupplevelse?
Manchester City spelar mot Chelsea i finalen i Champions League lördagen den 29 maj 2021 klockan 21.00.
Hon har inte upplevt sitt bästa minnen.
Hon laddar för den matchen. Och vilken bra övergång av Siri till Champions League-finalen.
Fast nu på damsidan.
Ja, precis. Bra Siri. Hon får jobbet som sidekick.
Muy arriba Vicky, la va a levantar, el Barça es campeón de Europa, el Barça es campeón de la Champions, el Barça consigue conquistar Europa ganando en una final apabullante al Chelsea por 0-4, espectacular, Vicky Lozada levantando al cielo de Göteborg.
Jubel för Barcelona som bryter en lång Lyon-svit på, vad var det, 5 år va?
På vilket sätt de gör det. Och jag blev liksom rörd när jag såg svenska spelare gå ut på en sån stor scen igen. Fick mig tro lite för svensk damfotboll.
Och just att det var på Gamla Ullevi också.
Ja, det var ju det häftigaste. Men herregud, vilken slakt. Bara, alltså, Barca-spelarnas touch. Bollen, du vet, studsar inte en centimeter från att de tar emot den på foten. Chelsea-spelarna, det är lite mer direkt, lite mer rough så att säga. Men det här var, det var klart efter 12 minuter. Och lägg då till att Pernilla Harder hade två gyllene läger inledningsvis och kunde göra både ett och två mål. Men det var en uppvisning i hur långt spansk fotboll även har kommit på damsidan just nu, inte minst i Barcelona.
Alltså jag tycker det är häftigt att se när liksom spelidé och filosofi slår individuell skicklighet. Och jag tycker det är fascinerande att se att Barcelonas identitet som fotbollslag ser exakt likadant ut på damsidan som på herrsidan. Och att det bygger väldigt mycket på allas deltagande och att alla köper konceptet och att alla är spelbara i alla lägen. Just att den här Barcelona-identiteten finns även där och skördade Champions League-framgångar även för dem. Så första klubben som både har vunnit Champions League på här och damsidan.
Och första spanska klubben som vinner, för det har ju varit abonnemang Tyskland och Frankrike va? Tyskland, Frankrike i princip. Alltså Arsenal vann för rätt många år sedan också. Men storklubbarna, där har vi pratat om att de här stora klubbarna, vi har pratat om BK Häcken och så, det var ju det som startade hela den här turbulensen med att Göteborg FC lades ner och så vidare. Det har vi ju haft upp i sporthuset tidigare med dig Irma. Att de stora klubbarna nu finns med och får vara med i de avgörande ögonblicken är också på ett sätt ett hälsotecken för världsfotbollen på damsidan. Även om det är på bekostnad av att det blir lite tuffare för svenska lag.
Mm. Jag tror Sverige rankas som den femte ligan i Europa för tillfället. Men om 5 år så kommer avståndet från allsvenskan till de yppersta toppklubbarna att vara större. För att det finns sådana enorma resurser. Så när City satsar på sitt damlag så kommer de att attrahera och ha råd att köpa in spelare som inte vi kommer att kunna matcha här i Sverige. Och det är ju en utveckling på gott och ont.
Ja, för däremot tror jag att vi kommer fortsätta att föda världsstjärnor i Sverige. Mm. Alltså flickfotbollen är ju gigantisk i Sverige. Det finns hur många duktiga spelare som helst. Och det ser vi ju inte minst att våra bästa spelare, de är ju inte kvar i damallsvenskan längre. Och det kommer i sin tur leda till, som damfotbollen utvecklas i nu, att det kommer köpas skickliga svenska unga spelare från Sverige som kommer utveckla ekonomin i svensk damfotboll också. Men de kommer köpas. Det är jag ganska övertygad om. Jag har svårt att säga att vi kommer ha råd om ett tag att ha kvar de bästa spelarna.
Men då ramlar ju pengarna in. Mm. Det som vi har längtat efter, då sker det plötsligt.
Mm.
För jag läste om det här också med Hanna Bennison som är 18 år. Jag läste i Sportbladet här då, Rosengård som de uttalade sig och sa, de pratar om att nu när hon säljs, då kommer vi prata om en rekordsumma i miljonklassen. Om man jämför med Magdalena Eriksson 2017 gick för uppskattningsvis 50 000 kronor.
Nu lagkapten i Chelsea, spelar Champions League-final och leder sitt lag.
Ja. Men här händer det grejer alltså. Pernilla Harder gick för 3,6 miljoner då från Wolfsburg till Chelsea. Och då säger Therese Sjögran det alltså, i Rosengård att tidigare har vi sällan skrivit avtal med spelare som är under 18 år. Men så här kan vi inte fortsätta jobba längre. För agenter och klubbar börjar rycka i spelarna i yngre åldrar, 15-16 år ungefär som på pojksidan. Och då måste vi göra det här för att säkra hem att det ska kunna bli försäljningar helt enkelt.
Mm. Min känsla när jag läser den är bara positiv. Mm. Jag fattar att det finns baksidor alltid, men jag har ju längtat efter det här som liksom fotbollsnörd sedan jag var liten. Och jag tror att det här är det steget som behövs. Och fatta vad häftigt att som 15-åring var eftertraktad. Vi kan också lära från damfotbollen eftersom det har herrfotbollen på så vis har gått före och gjort sina tabbar också. Med unga spelare som går lite för tidigt och så vidare, så finns det också lärdom att dra från de parallellerna. Och vi kommer behöva vara försiktigare. Fler spelare kommer behöva ett större skyddsnät och ha rätt människor runt om sig. Det behövde man inte på samma sätt för det, man blev inte utnyttjad på samma sätt. Så kan det bli nu. Mm. Men det är klart, jag älskar det här.
Men det viktiga för klubbarna blir ju att skriva kontrakt med dem. Så att de inte är kontraktslösa och kan gå som bossman och fritt. det blir ju liksom en utmaning för svenska klubbar att, så att säga, balansera lönebudget där mot kontrakt som behöver skrivas då. Men vart eftersom Champions League på damsidan nu kommer att ha gruppspel från och med hösten här, så kommer ju och tilldelningen, även om den fortfarande är på skrämmande liten nivå, så är det ändå en betydligt större kaka än tidigare som skjuts över på damsidan för att kunna ge till exempel Rosengård och Häcken, om de lyckas kvala in till Champions League, härliga miljoner som kommer att utveckla damfotbollen. Men just kontraktskrivandet blir viktigt för att inte talangerna försvinner från Sverige utan att det blir någon ersättning till klubbarna.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Var med och påverka innehållet i Sporthuset eller ställ bara frågor till oss via mail. Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Vi läser och lagrar allt, även om responsen kanske inte alltid kommer direkt så där. Vi finns också på sociala medier, @sporthuset på Twitter och Sporthuset Podcast på Instagram. Varje vecka, tack för ert extraordinära engagemang kring tips på introkopplingar. Den här veckan nådde Peter Lundgren, Robin Westerberg, Jörgen Eksvärd, Björn Lundberg, Anders Fyr och Thomas Johansson hela vägen fram till programstarten. Undrar om inte Johansson faktiskt var självaste Tjomme, Leksands general manager som brukar dyka upp i pratpanelen. Sporthuset vill gratulera IK Sävehof från Partille till SM-guldet i handboll, klubbens sjunde på herrsidan. Detta efter att ha gått igenom hela slutspelet på ett imponerande obesegrat sätt. Avslutningen 3-0 i matcher mot Skövde i finalen. På damsidan leder Nackalaget Skuru IK med 2-0 i matcher mot skånska H65 Hör. En match från guldet bara, när finalserien fick pausas på grund av covid-smitta. Alltså samma scenario som vi fick uppleva i den hockeyallsvenska finalen mellan Timrå och Björklöven, som när den väl kom igång slutade med att Timrå tog tillbaka en plats i svenska hockeyligan. Grattis Timrå till steget upp. Björklöven däremot, som varit utanför hockeyns finrum i 20 år, missade återigen då med snäv marginal. Och det är ju förstås bittert där, Jens, för ditt Umeåhjärta. Eller?
Ja, men det känns ju lite dubbelt jävligt. För förra säsongen så var Björklöven by far bästa lag i hockeyallsvenskan. Men då stängdes dörren för covid och det blev aldrig möjlighet att kvala sig upp, vilket ju känns jättetråkigt då och kändes tråkigt då. I år får man nog ändå lov att säga att Timrå var det bästa laget, och då blev det Timrå som stod för dörren. Och sen att det var covid-sjukdom både i Björklöven och i Timrå är ju lite svårt att mäta hur mycket av slagkraften som försvann. Men som visserligen ruskig björkallergiker så älskar jag ju Björklöven likväl. Så tycker jag det känns lite synd för...
Björkallergiker från Björkarnas stad, det är speciellt.
Kanske precis därför jag är det. När jag flyttade därifrån så...
Men alltså, frågan är om blir man orolig att ska de få en ny chans? Hur många chanser får man? Eller
jag tycker han Kent är rätt så spännande i sportchef för Björklöven. Så länge han finns där så är jag rätt så lugn att Björklöven kommer att vara slagkraftig även nästa säsong. Så vi får hålla sig till tåls till om ett år, så önskar vi Björklöven välkomna tillbaka till Allsvenskan. Efterlängtade av alla!
Nästa avsnitt ska vi prata en hel del hockey, både VM och Stanley Cup-slutspelet. Inget Stanley Cup-slutspel för Mika Zibanejad, men han är ju hemma hos dig nu.
Ja.
Så att du gillade kanske utvecklingen där borta, eller?
Nej, alltså så här är min priorlista. 1, att det ska gå bra för Mika. 2, att det ska gå bra för laget. Och 3, att han ska komma hem.
Du tänker inte 3 kronor?
Om Mika vill.
Ja, det blir inget VM för Mika, men däremot det som kommer runt hörnet, det är faktiskt flera som har fört det på tal det här också med att det är så många som tackar nej nu, NHL-spelare också, till VM.
Alltså jag hör ju att många uttalar sig så här, det finns ingen större än att representera sitt land, och det tror jag alla de här spelarna känner också. Däremot så är det en jättespeciell miljö att inte få vara utomhus. Man får inte liksom, Mika har inte kunnat göra särskilt mycket. Han har varit i en lägenhet i New York ensam i liksom flera månader.
Är det så strikt reglerat från klubbhåll eller från NHL-håll?
Ja, det kanske är från NHL till att börja med. Det är i alla fall inte New Yorks regler. Mm. Utan det är från NHL och klubbarna, även fast de är vaccinerade. Mm. Så liksom, de ska hålla sig inomhus. That's it. Så,
och likadant är det ju på VM också nu.
Ännu striktare till och med. Mm. Alltså, då är det liksom in i bubblan igen. Och dessutom så är det... Alltså sådär, han hade corona i början av året. Det var en jäkligt tuff säsong där han bara haft sånt sjukt fokus att hinna återhämta sig till...
Men en väldigt bra säsong till slut.
Ja, jättebra. Jag är skitstolt över honom. Men,
individuellt bra säsong.
Men känslomässigt så har det ju krävts hur mycket som helst från honom att genomföra det här och liksom knyta näven varje dag.
Man förstår ju i och för sig till Kronofansen, för jag menar med Mika i laget så det kan ju göra skillnad på ett VM-guld eller inte VM-guld.
Mm.
Att det är många som hade velat ha honom med. Men då får de längta till OS istället då, eller?
Ja, där det snackar han om redan nu.
Han gör det,
jag har längtat jättemycket. Dessutom så nästa år är hans sista innan eventuellt nytt kontrakt ska skrivas. Och liksom, verkligheten är ju att det är NHL de har sin vardag. Det är ju så. Men jag vet att han längtar till OS hur mycket som helst.
Högt i tak i sporthuset.
En omgång kvar av den allsvenska fotbollens vårsäsong innan det blir EM-uppehåll. Just nu Djurgården före Malmö i tabelltoppen. Strax era tankar Jens och Irma om lagen som stuckit ut åt olika håll under våren. Men först känner jag att vi måste lyfta vårens spelare i allsvenskan. Och för ovanlighetens skull, varken den bästa målskytten, just nu Samuel Adegbenro i Norrköping, eller unga komet som till exempel Hammarbys 18-åriga Dribber Amo, utan en spelare som gör skillnad med sin inställning på planen, där han är en riktig centertank, och också framförallt kanske utanför intervjuerna. Mjällbys Jakob Bergström. Han har banne mig blivit folkkär oavsett klubbsympatier. Här, vi kan väl ta ett axplock här.
Man vill ju dra igång den här skiten och... Ja, skit blev det. Det var ju ingen rolig match detta, men det visste vi på förhand och allt det här. Men...
Nej, det är ju fruktansvärt roligt. Ingenting är bra.
Vad var det som hände?
Ja, de bara springer igenom oss, som ni säger. Fruktansvärt hemskt. Ja, det är svagt och det är dåligt av alla spelare, tränare. Ja, hände ingenting liksom. Och ingen reaktion på 4-0 heller. Nej, det är odugligt.
Mot bortre och här är han ju! Här är han ju, Jakob Bergström! Från nästan ingenstans. Han flyttar på motspelare, han flyttar på målet. Men han trycker in bollen för 1-0 för Mjällby.
Jag hade ju tänkt så här, nu här kommer en stolpe. Den här bollen, den går jag nog inte på.
Jo, man är ju hjärndöd, man kör ju bara. Så det, nej, det är... Jag vet faktiskt inte vad som hände. Kanske slå i huvudet. Ja, det, ja, det var ju vackert. Nej, det är sånt gillar man ju.
Ja, det gör det. Va?
Ja, det är gött. Ända in i kaklet, va?
Sånt gillar man ju. Ja, det är helt underbart.
Alltså, han är... Oh. Jag älskar honom. Han är liksom den mest älskade fotbollsspelaren i Sverige just nu.
Jag tycker han är ju så skön för att det är nollfilter. Mm. Alltså tänk vad många som går fram till en intervjumikrofon och så sedan så ska säga så lite som möjligt eller något i den stil. Han är ju helt utan filter. Han är ju bara vad som kommer upp i hans tanke, säger han ju. Och rätt ofta kommer det ju från hjärtat. Och han pratar ju om sig själv som... Att det inte är han själv.
Ja.
Det är som är så härligt i de här situationerna.
Det där
gillar man ju.
Det är tecken på när mediaträning inte har förstört en fotbollsspelare.
Ja.
Jakob, om vi börjar här med det som händer i slutet, målet. Hur uppfattar du situationen?
Nej, det är väl en rejäl snedträff som går precis in. Det är otroligt, det ska vara så svårt ibland. Men, ja, nej, det var ju trevligt. Det är ju Ivan där och Björken och det är nära att den går ut, men ja, den tar vi. Ja, han är god.
Och han måste ju snitta, sina mål måste ju vara typ från 0,5 meter eller något i den stilen. Alla är ju som han har rakat in där på mållinjen i olika mål. Och det spelar ju ingen roll, han har ju missat en hel del.
Okay, ja.
Så att han har fått göra de här, vad är det, 3 målen?
Mm.
Är ju för väl för hans del,
att
för
han har
sumpat en hel del. Jag tror det är de han har i bakhuvudet när han säger att det ska vara så svårt.
Annars när det är lag då, om vi ska sätta upp några rubriker, vad ni tycker om våren, hur låter det då?
Alltså jag hade ganska höga förväntningar på Djurgården, men det är ännu bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Jag trodde nog att jag skulle ha Djurgården som 3-4 ungefär så här långt. Nu ligger de etta och jäklar vad de har imponerat stundtals på mig. Det är derbyna kvar där Djurgården inte kommer upp i nivå. Senast mot Hammarby tycker jag att Hammarby var bättre. Men Djurgården och sen så har jag Kalmar och också Sirius.
Ja men Kalmar sticker ut som en otrolig överraskning. Tänk med samma spelarmaterial mer eller mindre som man var på väg att åka ur med och sett ett scenförändring i spelsätt. Så det är, och så har vi ju då liksom sänket, frågetecknet, besvikelsen som är ju rätt så tydlig med Häcken.
Ja, den där sticker verkligen ut.
Ja, den är
på gränsen. Fick Andreas Alm sparken eller vad ska man säga om det? Fick han sparken för han ska ju nu till Odense.
Ja, den är ju intressant. Det beskrevs ju, var det Martin Eriksson, sportchefen, som sa någonting om att vi har hittat en lösning som var bra för oss båda eller något i den stilen tyckte jag det var. Mm. Och då känns det ju nästan som att det är Häcken som har hittat lösningen. Mm. Men vem vet, det kanske skedde på, trots allt, danska ligan bryter ju vid sommaren. Det är nya tränare som ska in vid sommaren, inte när vi brukar ta in allsvenska tränare vid årsskiftet. Så det kan ju ha varit på gång. Kan det ha påverkat resultaten? Jag vet inte riktigt. Men det är, de har för bra lag för att befinna sig där de befinner sig. Och de har inte fått utdelning i den utsträckning som de har varit med i matcher. Men är du där nere, då är du där nere. Mm.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Idag.
Farsan har simmat Vansbro.
Har han det?
Såklart.
Men då borde ju han ha tagit tag i den här kärleksbombningen. Jonas, pappa Jonas.
Han har gjort allt i distans. Alltså jag fick inte det där. Jag har alltid varit lite mer...
Är han en bra simmare?
Han är bra på all uthållighetssport. Alltså fråga honom om hans resultat i Vasaloppet. Han är helt galen.
För jag är urusel på simma. Alltså jag sjunker som en sten och paddlar allt vad jag kan med mina fötter och armar, men håller ändå på att sjunka och tycker liksom att Vansbrosimningen antagligen skulle vara det värsta för mig och dem där.
Heja Ulrika! Heja, heja! Bara 1000 kvar nu! Och det är motströms! Ursäkta dålig pepp, men du är grym!
Bakgrund Vansbrosimningen avgörs 1950 i Vanån och Västerdalälven, arrangerad av Vansbro AIK. Handlar om 3000 meter simning i öppet vatten. Och sen 50 år tillbaka alltså en del av en svensk klassiker. Och den första delen då i Vanån är ju medströms och sen Västerdalälven uppströms. Då får man jobba och då blir det också kallare, för det pendlar mellan 14 och 22 grader temperaturen över åren, och det är just sista delen som är kallast. Det ska vi få höra mer om alldeles strax. Banrekordet på här sidan över de här 3 kilometerna är 29,5 minut på 3 kilometer. Wow,
galet.
29,5 minut.
Herregud.
Det gör man ju 1 kilometer på. Och på damsidan bara 1 minut långsammare. Vi ska nu få höra två lyssnare som hört av sig med stor erfarenhet av Vansbrosimningen. De har skickat in ljudmässigt från oss. Och med stor kärlek till den, först ut Patrik Larsson.
Hallå, hallå. Patrik Larsson heter jag. Gammal kollega till Lasse och Tommy. Vi har jobbat på radio tillsammans alla tre. Jag hörde förra veckan att ni tyckte att Vansbrosimningen skulle vara det svåraste av de klassikerlopp som finns, eller i alla fall det läskigaste. Det vill jag säga att det är det inte, och det vågar jag säga trots att jag bara är en simpel enkel simmotionär. Jag har simmat Vansbro 14 gånger, jag är mitt 15:e i sommar. Vi får se om det blir i Dalälven eller om det blir i en sjö på hemmaplan. Pandemin ställde ju till det redan förra året, som man fick inte vara så där många som man brukar vara, utan var och en fick simma digitalt på hemmaplan. 3000 meter, 2000 i Vanån, 1000 i Dalälven, de två första kilometerna medströms, den sista motströms. Kallt? Ja, inte nu för tiden, för man får ju faktiskt ha våtdräkt. Men de allra första upplagorna jag simmade, kanske 7-8 första gångerna, då fick man inte ha våtdräkt. Då var det själva grejen att man skulle frysa och lida. Och på den tiden var Vansbrosimningen ändå lite jobbigare. Fanns ett år på 90-talet när det var drygt 15 grader i vattnet, sa tävlingsläkaren. Jag undrar om det inte bara var 13 eller 14, för att så kallt som det var den dagen, det har jag aldrig upplevt hela mitt liv. Man fick bara simma 2000 meter medströms och de kortade ner loppet. Och när vi hade gått i mål fick man kliva upp på en gräsäng, stå och vänta på en lastbil och sen kom det lastbilar. Alla som hade simmat fick kliva upp och stå på flaket i badbrallor. Möjligtvis fick man en liten filt, jag kommer inte riktigt ihåg. Och så fick man åka till slut till starten och duscha där. Det var väldigt, väldigt kallt den dagen. Men annars, nu för tiden så är Vansbro bara en stor folkfest de år man får simma. Det är massor med olika lopp, det är tjejsimmet, det är kortsimmet, det är långsimmet, det är bredsimmet, det är allt möjligt. Och det är marknad och det är party där uppe i Vansbro, nära Gunde Svans uppväxtort Skamhed för övrigt, bara några kilometer därifrån. Dit ska man åka tycker jag på sommaren, det brukar vara andra lördagen i juli nu för tiden, förr i tiden var det på söndagar. Stort party, det är bara att åka. Vansbro, hur lätt som helst. Kan du simma 1000 meter i bassäng, då kan du simma Vansbrosimningen. Lite läskigt med djupt vatten förstås i en sjö, men man vänjer sig ganska fort. Efter några hundra meter, då är det bara att kämpa på.
Nu kör vi! Yes! Tack så mycket!
Öka farten, mamma, Stefan kommer!
Vi simmar fortfarande!
Tack Patrik för din bild av Vansbrosimningen och dina upplevelser. Får lite nya perspektiv här nu. Och här, Elin Karlsson, 25 år gammal, född 1996. Och hon hörde av sig med ett mejl via sporthusetpodcast.se som gjorde mig förbluffad. Den här tjejen alltså, lyssna här.
Jag har varje år sedan jag föddes, utom förra året då, eftersom det var pandemi, så har jag varit i Vansbro under Vansbrosimmet veckan. Jag är 25 år nu då, så att jag har ju varit där då 24 gånger. Och jag har simmat stora Vansbrosimningen, 3 kilometer, 15 gånger då. Så alla år man har fått har jag simmat. Plus att jag har ju varit där då för att min pappa är en sån här klassiker man, så att... vi har ju liksom börjat semestern där på något vis, så att Vansbro har en väldigt stor plats i mitt hjärta. Först, när jag simmar i alla fall, jag vet inte vad det är för åldersgräns nu, men då var det 10 år som var första gången man fick simma i öppet vatten. Så då, jag skulle simma kortsimmet, alltså 1 kilometer på fredagen. Men sen blev det även det stora då på söndagen, 3 kilometer. Så att man har ju simmat år när det har varit jättekallt, och det här var ett år där det var 22-23 grader, så det var ju helt perfekt för att vara första gången. Alltså det jag minns är att det var bara en massa stora människor. Och jag hade min våtdräkt där och min mössa, och att jag var lite orolig för själva starten. För idag då är det som, det är ju bara elitklasserna som startar från vattnet. Också ett startskott. Idag är det att man springer i liksom... Starten är på land och så en och en och så springer man i. Så att det är inte samma liksom buffel som det var då. Då startar man från vattnet i alla startled. Så jag tror pappa var ganska orolig. Och han hade ju smitit ner då på sidan. För han hade ju ingen badmössa för det här startledet. Så han smet ner i någon grästunge där på sidan. Och var väl med... Och så gick startskottet. Och jag kommer ihåg, för jag var ju ganska bra på att simma liksom, om man jämför med gemene man. Jag tävlar ju sådär. Liksom för att vara 10 år så var jag ju rätt vass. Men jag kommer ihåg att jag fick någon rejäl smäll där i början. Du vet, gubbar som kastar sig bara rakt fram. Kommer ihåg att jag fick någon kallsup och jag tänkte det här var en dum idé. Men så kollade jag bak och pappa var med. Och sen var det bara simma, för jag var ju snabbare än alla gubbar i mitt start, mitt startled då. Så då var det bara att simma på. Och det jag minns var att det var så otroligt roligt, för att varje startgrupp har ju olika färg på mössan. Så jag kommer inte ihåg vilken färg jag hade, men jag kommer ihåg att jag kom i kapp en ny färg. Då kom jag i kapp en grupp, och så kom jag i kapp en till grupp, och så var det en ny färg. Så hela tiden var det den där färgen, och så ibland så kikade jag bak för att se om pappa var med. Det är ju först 2 kilometer medströms, och sen sista kilometern kommer man ut i Västerdalälven, och då är det en kilometer motströms då. Så att de där 2 första kilometerna, de minns jag gick jättebra. Och sen då kommer man in i sista kilometern, och då, det brukar alltid vara lite kallare där. Och det hade ju inte jag upplevt innan, eftersom det var min första gång. Så det blev ju lite av en chock, kommer jag ihåg, att när jag kom där, åh gud vad kallt. Så. Men sen var det ju bara simma på.
Ja, men det är ju en härlig inställning. Elin Karlsson från Östersund som simmat Vansbrosimningen 15 gånger vid 25 års ålder. Loppet som hade 10 startande simmare i första upplagan 1950 och som sedan har vuxit till över 15 000 som flest. Låt oss höra också nu vad som är stora tjusningen med loppet som lockar så många till det här evenemanget varje år.
Det är den här stämningen, det är folk, man är glad, det är musik, det är speaker. När man kommer i mål så får man, då duschar man och man får mat. Och det är liksom, man får samma grej som på Vätternrundan fast för bara en timmes jobb. Plus att simma är ju, ja, och det blir en väldig gemenskap där i vattnet. Och ja, det är riktigt fint. Och sen är det ju, men själva Vansbro liksom är ju, det är en folkfest liksom. Är det bra väder, då är det ju jättemycket folk. Och ja, så att, ja, jag tycker det är jättefint. Jag tycker att man ska prova. Även om man inte är världens bästa simmare, så är det ändå mysigt.
Hon var 10 år när hon började.
Jäklar.
Hon är alltså pytteliten.
Ja. Kändes som att det var, om hennes pappa var en klassiker kille, så verkar hon vara en riktig klassiker tjej.
Ja, men så svaret på både från Patrik och Elin är ju egentligen detsamma. Vansbrosimningen, enligt dem, är den smidigaste delen att genomföra och den härligaste på många sätt utav en svensk klassiker. Det är en folkfest i Vansbro. Nu ska det bli i juli igen, får vi se hur det blir lite med pandemin och så. Och, och just att det inte är så himla jobbigt. Har du ändrat det?
Nej.
Det är simning, det är problem med simningen.
Det är simningen. Ja. Men man kan ju träna på det, så kan man ju bli bättre.
Tack så mycket Patrik och Elin för den här, eller vilken påse kör vi?
Vi kör alltid när jag är med. Uh-huh. Vi lägger bort olyckspåsen långt. Och så kör vi kärlekspåsen. 2-2 spaghetti is out. Det stod det på läktaren. 2-2 and spaghetti is out. Okej, okay, här står det. 2-2.
Mästerskapet.
Men det här är i Portugal.
Ja. Mm. Due, 2-2, Danmark säger. Och då är det så här, jag vet att när redaktionsledningen hade möte om den här lappen, mm-hmm, så var det, ska den i kärlekspåsen eller olyckspåsen?
Ja, jag tänkte också säga det. Den hade faktiskt kunnat vara i...
Jag tycker kärlekspåsen.
Ja, och då...
Min uppfattning var att den gjorde sitt bästa, men jag vet inte om jag minns det fel.
Ja, men var det inte så att danska målvakten Sörensen spelade tillsammans med Albeck i Villa? Eller, nej, men det var något sånt där som kändes bara nästan för bra för att vara sant, att han tappade bollen precis i det läget. Det är ju så italienarna ser på det hela, men vi tycker ju att svenskar och danskar skulle ju aldrig göra upp om en match.
Nej. Men också så blir det lite misstänksamt när det är en skylt på läktaren där det står 2-2 and the spaghetti is out.
Ja, och italienarna som på något sätt känns också så... Vi måste resonera kring det här nästa vecka. De känns också
nu
så,
har ni någonting framför er.
Exakt. Due, kärlekspåsen, eller borde den varit olyckspåsen? Det kan ni också tycka till om ni där ute. Ja, men då var den klar. Vår lyssnaromröstning tillsammans med vår sponsor Hantverksdata. Ni vet, företaget som erbjuder smidiga lösningar för alla hantverkare. Du fick ju till och med svar på tal, Jens, när det gäller det här med din kvittoredovisning.
Ja.
Att du behövde, hade du varit hantverkare och anlitat Hantverksdata så hade du sluppit en hel del bekymmer.
Nej, jag är beredd att bli hantverkare bara för att få ordning på lapparna, kvittorna.
Gå in på hantverksdata.se för att kolla in alla produkter och möjligheter oavsett vilket hantverksföretag som du tillhör. Där finns lösningarna som ger en smidig administration. Och tillsammans med Hantverksdata har vi plockat fram ett antal priser kopplat till den här omröstningen av vilka som är era främsta fotbollsupplevelser i era liv som sportälskare. Och då var det oerhört tajt om vilken kategori som fick flest röster mellan svenska landslaget och allsvenskan. Alltså båda var på 31% av rösterna. Men svenska landslaget med några promille före allsvenskan. Och det är väl ganska egentligen rätt logiskt att det är de två, allsvenskan och svenska landslaget, som sticker ut.
Ja, hade jag gissat på två stycken som skulle ligga i topp, då hade jag tagit ut de här två.
Men sen har vi, apropå du som har ett brinnande Premier League-intresse, match mellan utländska klubbar kom på tredje plats och sen där bakom internationellt mästerskap. Så blev det. Men sen då, priserna till er, då är det alltså så att vi har plockat ut tre stycken vinnare. Vi har fått in hundratals motiveringar kring varför ni har plockat fram respektive upplevelse. Och vi börjar med plats nummer tre. 3, 2, 1. Det priset går till Karin Hallengren ifrån Sundbyberg. Hon väljer Nilla Fischers nickräddning mot England. Upplevelsens storhet ligger i Fischers vilja. Hon har så många stora segrar och medaljer redan att man kan tänka sig att hennes besvikelse över att ha missat finalen skulle vara större än viljan att vinna ett brons. Men när matchen är på väg att tappas är det Nilla Fischer som vill mest och som visar vägen, som vägrar låta bollen passera mållinjen och som vinner ett brons. Och om hon hade stått felplacerad, ja, då hade Seger tagit det istället. Då hade Seger varit där och vi hade bara byta namn i motiveringen när det gäller den här prestationen.
Ja, det var jäkligt häftigt. Jag minns det här också. Det var inte så länge sedan.
Nej.
Satt man där parkerad och bara skrek ut. Just! Och det är väldigt signifikativt för just de här spelarna som har varit med så länge, både Seger och Fischer. Vilka fanbärare i svensk damfotboll.
Nilla Fischers pannben som Lasse Granqvist brukar prata om. Det var VM 2019 då, eller damerna. Och på andra plats...
Stefan Engdahl från Rejmyre. Det är nära Finspång i Östergötland. Våren 1995, jag var 20 år gammal, hade aldrig sett allsvensk fotboll utanför Skåne tidigare. Jag skulle göra min värnplikt på Berga ute i Västerhaninge. Första veckorna var långa och tråkiga och fyllda av exercisövningar. Nu var det dags för första permisen, en helg, fri att göra vad jag vill med. Det innebar att även måndagen var ledig. Jag hade inte tid eller råd att åka hem till Skåne utan beslöt mig för att dra fördel av att jag hade hela kungliga huvudstaden runt hörnet. På måndagen den 8 maj var det Stockholms derby i Allsvenskan. För en ung man från landsbygden som i princip bara hade sett Helsingborgs matcher de två senaste åren så var det här en helt ny upplevelse. Det är möjligt att tiden har gjort sitt. Men jag vill minnas att de drygt 17 000 som var på plats på Råsunda den kvällen kändes som 37. Ljuden, sångerna, vibrationerna, känslorna, allt var på en helt ny nivå. Jag har varit på mycket fotboll efter det. Fullsatt Råsunda, Allianz Arena i München, Wembley, men inget har någonsin kunnat mäta sig med det första tvillingderbyt våren 1995. Sedan dess älskar jag allsvenskan och jag har skapat en oerhört passionerad hatkärlek till Stockholmsderbyna. Må de alltid fylla våra läktare. Må de alltid skapa passion. Jag ryser på hela kroppen. Det sista meningen, den var min egen. Den var inte Stefans.
Åh, Irma gråter.
Alltså, ja. Jag vet inte hur det här kan skapa sådana känslor i mig. Herregud.
Ja, men det är så jättefint skrivet berättat.
Oh, gud, alltså bara att det kan skapa sådana känslor. Alltså ja. Sport och från hans permis.
Oh. Jo, grejen är ju han är inte ens supporter till något av lagen. Men likförbaskat så kan det vara så stark upplevelse. Tack Stefan.
Ja, och en andra plats utav de hundratals motiveringar vi har fått in. Första priset är alltså ett par... samt som Irma torkat tårarna. Så vinn ett par riktigt schyssta hörlurar som man kan lyssna på Sporthuset med. Och att vara med oss på inspelning 300. Vi ska gå igenom när
är det priset?
Ja, när du, vi måste kolla din kalender igen. För vi måste få till det här med avsnitt 300.
Ja.
Ja. Och så första priset då som går till... Magnus Längnerfelt ifrån Fjärdhundra nära Enköping. Han skriver så här. Jag är sicko. Ja, men då är jag Sokrates. Så lät det på gräsmattan då vi som barn spelade fotboll och låtsades vara brasilianska samba-fotbollsidoler. Brasilien är fotboll och samba för mig. När landet tilldelades VM 2014 så besannades en livslång dröm då jag och kompisen Bengt bokade resan till mytomspunna Rio de Janeiro. Jesusstatyn i morgondimman välkomnade oss till ett land i fotbollsyra. Brasilien vann första matchen med 3-1 mot Kroatien. Vi fick uppleva en euforisk gatufest i Alcirao när värdlandet inledde sitt hemma-VM på bästa sätt. Vi minns alla hur det slutade sen, men just då så kändes Brasilien oslagbart. Resans höjdpunkt var Brasilien-Mexiko i Fortaleza. Tänk att få se Brasilien spela en match i ett hemma-VM på plats. Taxiresan till arenan gick genom en favela där människor stod längs gatan och vinkade och skrek och förväntningarna vibrerade i hela landet. Det var en folkfest utan dess like. Sambaorkestrar blandade med mexikanska fans i vackra dräkter. Plötsligt hör vi ett hjärtskärande skrik och gråt. Det är en kvinna som har tappat sin biljett till matchen. Hon är förtvivlad och skriker ut sin smärta sittandes på knä utanför entrén. En stund senare så satt jag och Bengt med gåshud då den öronbedövande publiken sjöng med i Brasiliens nationalsång i hemma-VM. Arenan vibrerade av mullret från de sydamerikanska fansen. Cirkeln var sluten genom denna upplevelse. Jag är sicko. Och då är jag Sokrates.
Mas quem nada sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio. Samba de preto du. Mas quem nada. Um samba como este tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, aria, aio, pa, pa, pa.
Magnus, välkommen till avsnitt 300.
Det gjorde han sig förtjänt av i den här fina texten.
Eller
wow. Jättefint.
Vad kul, tack för all respons som vi har fått kring det här mäktiga. Och det passar ju så bra nu också när vi har dessa publiklösa tider. Apropå det, såg ni hur mycket många åskådare var på FA-cupfinalen? Mellan Chelsea och Leicester. 21 000 var det på FA-cupfinalen.
Galet, ja.
Och vad säger som avslutar med en supportersång?
Det tycker jag. Vart är vi någonstans i världen?
Ja, men vi ska till Småland. Vi pratade ju om Kalmar FFs starka säsongsinledning i Allsvenskan, men den här supportersångönskningen från Anton Skedebäck gäller en lokal rival. Anton skriver så här. Rivaliteten mellan Kalmar AIK och Kalmar FF är för dagens ungdom kanske den minst kända i landet, men rivaliteten var en gång i tiden enorm och sitter kvar i många kalmariter än idag. Kalmar AIK var stadens lag och kallas än idag kort och gott för klubben. Båda lagen spelade tidigare på Anrika Fredriksskans, som än idag är Kalmar AIKs hemmaarena och som är placerad mitt i stadens kärna. Derbyna var enorma och för folket i Kalmar betydde de allt. Kalmar AIK var nära att ta steget upp i allsvenskan faktiskt, men nådde inte hela vägen dit. Istället så kom framgången i staden för Kalmar FF, medan Kalmar AIK föll allt längre ner i seriesystemet, just nu i division 4 Östra Småland. När publik tillåts och ni andra sporthuset vänner har vägarna förbi Kalmar en sommardag, så tveka inte att höra av er för en fribiljett till ett soligt Fredriksskans och få höra när hymnen spelas. Av många äldre fotbollsvänner i Kalmar spelas den dagligen och hyllas som världens bästa låt. Den heter Kom ihåg Kalmar AIK. Ja, vi slutar så och hörs igen nästa torsdag. Hej då Jens Irma och alla kära sporthuset-lyssnare.
Hej då.
Hej då.
Satt jag på min morfars axlar. Jag såg när de föll och de föll för att resa sig och springa. Om dina rycker tag i en, sliter och slänger den mot asfalten. Kom ihåg Kalmar AIK. Kalmar AIK. Kalmar AIK. Katten av stan, blåvora bortglömda kvarter. När de rödvita viftade flaggor så tände vi alla skit. Nu går jag på gamla fotbollsplan och den är fortfarande.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.